Man köper inte så mycket nya kläder, utan de kläder man har, de har man. Och så går de ofta sönder, och när de går sönder då lagar man dem genom att limma på en tygbit med ett bandnamn tryckt på, en patch. Och Jens sa, och vad roligt att du har varit på lagningskurs. Jag älskar att laga. Jag har alltid med mig mitt lagningskit. Här vill du se. Och så plockar han fram en liten patch och så en liten limtub ur en av sina fickor på sina byxor. Och bara, de här är alltid med mig. De limmar jag på. Titta här vad bra det blir. Och jag bara tyckte det var så himla befriande, för att han har en jättebra teknik för att laga sina kläder. Den funkar utmärkt. Och han tycker det är roligt. Han trycker sina egna patcher. Och det här är en väldigt rejäl människa som jag respekterar väldigt mycket. Och han fick mig att förstå att liksom det här med lagningar kan se så himla olika ut beroende på vem man är och vad man värdesätter.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är Samanda Ekman, Susanne Ljung och jag som heter Erik Schulin. Tekniker var Christer Orreteg och Astrid Anka Krona, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka igen nästa vecka, och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram, Stil i P1.
Nyheter nu här i P1 när klockan är 4.
Och Ekot börjar i USA, där det finns en nervositet i turismsektorn för att utländska besökare ska bojkotta landet nu när den amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden. Ekot har besökt turismföretagare i Florida och bland annat varit med på en båttur till kändisars miljonvillor.
Vi glider förbi artisten Ricky Martins hus, framgångsrike Philip Frost bakom Viagra-tabletten. Det är som en sorts kändissafari med spänningen att få en glimt av världsstjärnor och hur de lever. Men enligt analytiker kan turismen till USA påverkas negativt i flera år av politiken nu. Handelskrig med tullar, krångligare visumregler där vissa berättat hur de frihetsberövats, deporteringar av migranter från bland annat Latinamerika, liksom amerikanska regeringens uttryck för att vilja ta över andra länder i världen, påverkar resandet till USA. Butikschefen Gail, hon tror att många turister som europeer kommer att välja andra länder och är orolig för sin butik.
I fear because I truly believe a lot of our friendly European visitors will choose to go elsewhere.
Beatrice Jansson i Florida.
Den svenska journalisten Joakim Medin, som sitter fängslad i Turkiet, har nu flyttats till högsäkerhetsfängelset Silivri, det säger hans fru till SVT. I Silivri sitter många kända politiska fångar, bland annat Istanbuls gripne borgmästare Ekrem İmamoğlu. Många svenska företagare har svårt att få tag på folk med rätt kompetens, det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som frågat sina medlemmar hur de ser på just rekrytering. Och för de företag som vill växa men inte kan, så är det just svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio. Vårt fördjupande utrikesmagasin Konflikt sänder vi här mellan 4 och 5 i natt. Och vi ska rikta våra blickar österut. Xi Jinping har stöpt om Kina och vill se en ny världsordning. Vi ska höra om Xis väg till makten och hur Donald Trump kan ge Kina mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Programledare för det här avsnittet av Konflikt är Fernando Arias.
En gänglig tonårspojke traskar över torra kullar i norra Kina. Det är sent 60-tal och Mao styr landet med järnhand. Pojkens pappa sitter i fängelse, anklagad för att vara kontrarevolutionär. Själv har pojken, som andra unga stadsbor vid den här tiden, skickats ut till landsbygden. Där bor han i ett grotthus, långt bort från den styrande makteliten i Peking. Kanske vallar han får, eller konkar på tunga säckar. Det är i alla fall så han beskriver det idag. Men allt det där kommer att förändras. 50 år senare går den där tonårspojken, numera en reslig äldre man, upp på scenen under kommunistpartiets kongress. Bakom honom står de sex ledamöterna i politbyråns ständiga utskott och applåderar. Det här är Konflikt, om Xi Jinpings väg till makten och om hur Trumps återkomst till Vita huset kan ge Xi mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Jag heter Fernando Arias.
Nu har jag tagit tunnelbanan hit ner till Himmelska fridens torg och det är en solig vinterdag här i Peking. Och säkerhetspådraget här runt torget är som vanligt enormt. Men det är rätt så tomt här på turister idag faktiskt.
Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Vi bad dig att gå ut på Pekings gator för att hitta liksom, souvenirer eller annat som hyllar eller påminner om Kinas ledare Xi Jinping.
Precis, och redan innan jag skulle göra det så visste jag att det skulle bli ganska svårt. Den första butiken som jag går in i är en ganska vanlig liten butik i de här kvarteren som är turistkvarter. Det är fullt av t-shirts, plastfigurer, små katter, fluffiga mössor som ser ut som militärmössor och andra souvenirer. Nu går jag in i en affär här. De säljer statuetter och byster av ordförande Mao i guld. Och i hyllan här så ligger det högar av kylskåpsmagneter också med Maos porträtt bland annat, också i guld. Men ingenting med Xi Jinpings bild på vad jag kan se. Jag ska fråga här. Och jag håller upp de här kylskåpsmagneterna med bilder på Mao och så frågar jag om de har något motsvarande eller något annat med bild på Xi Jinping.
Xi Jinping, ni har Xi Jinping ma.
Jag ska kolla, säger butiksbiträdet och börja titta runt sig, fråga sina kollegor. Men till slut så säger hon att de har inte något. Ingen kylskåpsmagnet eller t-shirt, inget vykort. Så jag går vidare till en annan butik i närheten. Men där är resultatet samma. Ingen säljer något med Xi Jinping-motiv här. Men så till slut så hittar jag faktiskt något. Det är en affär som ligger en bit därifrån på en annan liten bakgata där norr om Himmelska fridens torg. Och då hittar jag Xi Jinping. Hans bild hänger i ett slags halsband eller någon form av medaljong på en vägg precis bredvid dörren. Och på bild så är det Xi Jinping och hans fru, den kända folksångerskan Peng Yuan.
Det finns en där hans bilder är tillsammans med de andra ledarna och han är i förgrunden som den största bilden. Det är nästan som medaljer som hänger i röda snören med en röd tofs under och det finns Xi Jinping, det finns Mao Zedong. Men det är det enda som jag har hittat på turistgatorna här.
Men Moa, vad beror det här på? Alltså, man brukar ju förknippa diktaturer med att det är någon slags personkult, att man liksom vill sälja bilden av den stora ledaren på alla sätt som man kan. Varför är det här kontroversiellt?
Ja, i Kina så fanns det ju en enorm personkult kring Mao Zedong, som den första ledaren för Folkrepubliken. Och partiet förbjöd personkult på 80-talet efter att man såg hur det hade gått under Mao när han utövade sin välja makt. Det gick ju väldigt illa, tiotals miljoner kineser dog. Och då ville man bygga ett system för kollektivt ledarskap. Men när Xi Jinping blev ledare 2012 så började han liksom centralisera makten igen. Och då började det för första gången sedan Mao byggas upp liksom en personkult kring honom. Han kallades för Xi Dada som betyder pappa Xi och det dök upp massa tecknade serier och annan liksom merch och olika videos. Men sen när han valdes om 2017 så började liksom någonting förändras. Det var som att man började se lite annorlunda på det här uppbyggandet av personkult. Och jag tror att det som jag såg ute i butikerna, att det kan vara liksom en fortsättning på det. Och jag tror att det också hänger ihop med att det finns kvar liksom en opposition inom partiet mot att det växer en personkult kring ledaren. Man minns vad som hände under Mao, det har ingen glömt. Och Xi Jinping har ju visserligen gjort sig av med alla sina tydligaste antagonister där uppe i partitoppen, men han måste ju fortfarande hålla sig väl med partiet för att behålla sin makt. Och det kan ju också vara så att Xi Jinping är nöjd, att han tycker att det räcker med att hans politiska ideologi är inskriven i partikonstitutionen som enda liksom ledare jämte Mao, men att han nöjer sig med ett slags mytskapande. Och när jag gick på stan så tänkte jag också att trots att det inte fanns några bilder på Xi Jinping så är ju hans närvaro överallt genom till exempel alla övervakningskameror som finns överallt som på något sätt symboliserar det Kina som han har byggt upp.
Therese Rosenvinge, producent för Konflikt. Xi Jinping, en diktator som vill verka utan att synas.
Ja, precis. Men verkar, det gör han ju på många sätt. Både i Kina men också runt om i hela världen. Och speciellt nu med att USA ritar om den säkerhetspolitiska världskartan.
När nu Trump gör reträtt från FN, från det multilaterala samarbetet, lämnar Parisavtalet, lämnar Världshälsoorganisationen.
Det här är Malin Out, direktör för Kina-programmet på Raoul Wallenberg-institutet.
Lämnar FNs människorättsråd och så vidare och så vidare. Så kliver Kina upp och presenterar sig som en ny leverantör av de här kollektiva nyttigheterna. Och det kommer ju leda till att Kina får ännu större inflytande.
Och vi ska återkomma till henne senare när det gäller just hur Kina och Xi Jinping kommer spela sina kort nu i relation till USAs internationella agerande. Men jag tänker då att för att först förstå vilka kort Xi har på hand, hur han beter sig, hur han ser på makt och på världen, för att verkligen förstå det där så måste vi ta det från början.
Perfekt.
När Xi föds 1953 har bara 4 år gått sedan Mao utropat folkrepubliken. Och Xi Jinpings pappa, Xi Chongqun, är en av Maos allra närmaste. Xi och andra barn till kommunistpartitoppar i samma generation, de ses som revolutionärernas arvtagare. Taizi brukar de kallas. Kronprinsar.
Man kan säga att man tillhör den kommunistiska adeln, som du också har beskrivit, den röda adeln.
Oskar Almén, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut med inriktning på just Kina och Asien, kommer hjälpa mig att berätta den här historien om Xi. Och jag ringer också upp den tyska journalisten Adrian Geigs. Hello Adrian.
Hello. How are you?
Under 00-talet Kina-korrespondent för magasinet Stern och senare författare till flera böcker om Kina.
Among them Xi Jinping, the most powerful man in the world.
Och som kronprins placeras Xi Jinping i en elitskola i Peking. Han växer upp innanför partihögkvarteret Chongnanhais tjocka murar.
Compared to the normal Chinese population in that time, they lived a privileged life.
Men Mao är en riktigt paranoid diktator. Han börjar snart se fiender överallt och vill rensa ut sina rivaler. Och när Xi Jinping bara är 9 år riktas plötsligt blicken mot Xi Jinpings pappa, Xi Chongqun.
And what he was accused for was kind of ridiculous.
Pappan, Xi Chongqun, anklagas för att stötta en novell som hyllar Maos revolution och en specifik revolutionär som stred vid Maos sida, berättar Adrian Geigs.
So there should be no problem with this book, but Mao found that this revolution was praised too much, so that it looked as if he could be even better than Mao himself. And Mao even said, now they even use the novels for the counter-revolution.
Pappan faller i onåd hos partiet och placeras i husarrest. Men det här är ändå bara en försmak av vad som väntar familjen Xi. Slutet av 60-talet. Mao drar igång kulturrevolutionen och Xis pappa är en av många som förutmjukas offentligt, straffas och fängslas. Av sitt eget parti alltså. Maos ideologiska kampanj med alla utrensningar, den kopplar grepp om hela det kinesiska samhället.
En murbräcka eller någon slags brutal massaker genom, som rev igenom hela kommunistpartiet. Så väldigt många av de här då medlemmarna och den här högt uppsatta kommunistpartimedlemmarna blev drabbade på olika sätt.
Ingen kunde liksom känna sig säker egentligen.
Jag tror att på ett sätt så var det väl där ett kollektivt trauma för alla som ja, för egentligen hela kinesiska befolkningen, men framförallt inom kommunistpartiet.
Och hela familjen Xi stämplas som förrädare av partiet. Xi Jinpings halvsyster dör och det finns rapporter som pekar mot att hon drevs till självmord. 15-åriga Xi Jinping samtidigt, han rycks nu upp från huvudstan och skickas ut på den fattiga landsbygden. Vad han har för sig där, det är omöjligt att undersöka eller forska om i Kina idag, eftersom det är olagligt att publicera sånt som kan anses handla om de högsta ledarnas personliga liv. Men propagandamyten om Xi är full av hjälteberättelser från just den här tiden, om hur Xi bor där i ett enkelt slags grotthus, bär väldigt tunga säckar vete, hur alla i byn där ser upp till honom och så vidare. Primitive looking caves and the surrounding soft dirt mountains. Idag är den här platsen ett så kallat rött turistmål och historien skildras också i Kinas stats-TV. Tell just part of the story of the hard life that gave Xi Jinping his foundation for the future. Men Xi Jinping, han kommer återvända till Peking och här kommer vi in på det personliga mysteriet som alltid blir en stor del i berättelsen om Xi. Han söker sig tillbaka till sina rötter i kommunistpartiet. Ihärdigt dessutom. Hans ansökningar avslås gång på gång på grund av hans familjebakgrund innan han till slut får gå med i partiet.
Så trots att det var partiet som fängslade hans pappa och kanske till och med bidrog till att hans syster dog, så vill Xi bli en del av kommunistpartiet?
Ja, precis. Och det här är det populärt att psykologisera kring. För Xi gör ju alltså inte som man kanske tänker vore givet att ta avstånd från partiet, utan han gör precis tvärtom.
He decided to become even more active supporter of the system, to even more active study the speaking on the writing of Mao Zedong. He decided to avoid being a victim again.
Både far och son Xi släpps in i värmen igen och Xi Jinping blir lokal partitjänsteman. Längst tid spenderar han i Fujian-provinsen och han påbörjar en långsam men stabil klättring inom kommunistpartiet. Och en utmärkande sak, det är att Xi håller låg profil även vid de tillfällen när det stormar som mest runt partiet. After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting stop the killing and down with the government. 1989, massaken vid Himmelska fridens torg, när drömmar om demokratiska reformer krossas brutalt av militären. Många som demonstrerar är själva partimedlemmar, det blir konflikter i partitoppen, men Xi Jinping, han befinner sig vid den här tidpunkten långt från universitetsstädernas protester och ja, han jobbar på ute i sin provins. Och nu i slutet av 80-talet, då har Xi hittat en ny känd fru, en patriotisk sångerska.
Det var en skaplig pipa det där.
framförd i mörkgrön militäruniform dessutom.
And she was famous long before he became famous. So in that time there was a kind of celebrity interest. Who is Peng Lian, this singer, and who is her husband?
Och en intressant sak här under 80- och 90-talen, Fernando, det är just att Xi gång på gång håller sig undan tidens politiska korruptionsskandaler som blir fler när Kinas ekonomi växer. Till exempel vid millennieskiftet när en enorm smuggelhärva avslöjas i just Fujian-provinsen.
A multi-billion dollar smuggling ring for goods including cars and oil through the port in Fujian province.
Det här blir slutet för en lång rad politiska karriärer och flera inblandade döms också till döden. Men Xi Jinping, han stod kvar intill all dramatik och det finns inga kända belägg för att han var inblandad heller. 2007 befordras han till Shanghai och sen väljs han till slut in i politbyråns ständiga utskott, det högsta organet och den yttersta makten i Kina. Med 8 andra män går han upp på scen och blir presenterad för världspressen.
Men här så är han inte Kinas högsta ledare än.
Nej, inte än. Men Xis resa mot makten, den fortsätter. Och nu är vi vid en tidpunkt när det råder väldigt mycket optimism runt Kina. Ett utåtriktat Kina ska stå värd för OS 2008 och omvärlden har förhoppningar på ett öppnare land. Hela områden i Peking rivs samtidigt för att ge plats för nya modernare skyskrapor, polerade esplanader, nya tunnelbanelinjer, därtill alla svindyra arenor. Peking välkomnar er, sjunger de kinesiska artisterna i den här OS-låten. Kina ligger verkligen i för att visa upp ett modernt ansikte. Och Xi Jinping, han får en nyckelroll i att förbereda spelen, berättar Adrian Geigs.
And this was like a chance for him to like to show himself, like a test, so to say, that he's able to be a very high leader.
Mm. And did he deliver?
Certainly he did. I mean, this was a time when I lived in Beijing and the Olympic Games, they had been very successful from the point of view of China and of the leadership of China.
Beijing, you are a host to the present and the gateway to the future. Thank you. Ganxianmi.
Okej, Therese, så Xi föds som en kronprins, men sen, hur ska man säga, ser allt ut att gå åt skogen för honom. Men sen så jobbar han sig tillbaka till maktens korridorer och blir 2008 kanske kronprins igen, kan man säga så?
Ja, verkligen, för nu är han också formellt vicepresident. Så 2012, när det sen är dags för president Hu Jintao att kliva åt sidan och andra så kallade kronprinsar har fallit i skandaler under åren, då är det Xi Jinping som står ensam där först i ledet. Nu blir Xi generalsekreterare för kommunistpartiet, därmed också ordförande för staten, alltså president, och han får också makten över militären. Och här finns det vissa förhoppningar om att den nya ledaren Xi Jinping kanske ska öppna upp samhället mer, säger Adrian Geigs.
Even people thought he might become something like a Chinese Gorbachev.
Men de som hade såna förhoppningar, de blir snabbt besvikna. Xi sätter direkt tonen framåt och lanserar den kinesiska drömmen. En nationalistisk vision om ett starkt och mäktigt Kina. I Kina börjar kontrollen över allt och alla nu öka. Och Xi tar övervakningssamhället till helt nya nivåer.
Extended the repression that at least to that extent was surprising to the most observers.
Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter.
Hej.
Under de här åren när repressionen och övervakningen i Kina kraftigt skalas upp, då är ju du där. Du är radions korrespondent i Peking.
Mm, man såg efter bara ett par år med Xi vid makten att det här, det blir något annorlunda. Mm. Inte minst så slog Xi Jinping till mot det som precis innan hade varit ett lovande försök att få igång ett rättssamhälle, kan man säga. Där advokater fick större spelrum, där människor kunde väcka talan till och med mot staten och se fram emot mer och mer ordentliga rättegångar som var öppnare än tidigare. Och det fanns en förhoppning även bland högt uppsatta personer inom rättssystemet att det här var reformer som bara skulle fortsätta. Som om det vore en naturlag att har man börjat så fortsätter man den här typen av reform. Men Xi Jinping var ju väldigt tydligt rädd för att om man fortsatte så här så skulle man sluta som i väst med en delad makt. Alltså en makt som är, som vi har delad, som är delad mellan olika institutioner i samhället, så att det blir en dragkamp och en maktbalans, brukar vi kalla det. Det är Xi Jinping livrädd för. Mm. I hans värld så är det katastrof om domstolarna går åt ett annat håll än regeringen, och det är en katastrof om regeringen går i en annan riktning än partiet. Det får inte hända. Samma sak med medier som vi uppfattar som, vi kallar det ibland för tredje statsmakten, som kan granska och kontrollera och åstadkomma förändring genom att upplysa människor om vad beslutsfattare faktiskt har gjort och konsekvenserna av politiken, helt enkelt. Mm. Men där satte Xi också ner foten snabbt efter, bara kort efter att man hade gjort massingripanden mot advokater. Och gick ut och höll tal på de stora mediehusen, ett berömt tal numera, där han sa att medierna ska bära partiets efternamn. Och alla förstod ju precis genast vad det här betydde, att det är slut på de här reformerna.
Mm. Och det där stängda samhället som Xi skapar och verkar för, det har ju fått en hel del konsekvenser. Jag vet att du har pratat med många som bland annat har lämnat eller funderar på att lämna Kina på grund av det, som inte längre liksom ser att de har en plats i Kina. Så vet man hur många det är som har lämnat landet?
Det är svårt att säga hur många. Vi har ju haft pandemin också när färre kunde resa överhuvudtaget, och naturligtvis vet man inte vad folk har i skallen när de reser. Det har alltid varit människor som har levt utanför Kina som har kommit tillbaka eller inte kommit tillbaka. Men om man tittar på vad folk säger, så människor i vissa kretsar, och då är det ju särskilt de som var i den mer reformvänliga falangen av partiet eller som var helt motståndare till partiet. I sådana kretsar så kan man se en väldig uppgivenhet, och människor som säger att alla mina vänner har lämnat Kina eller alla funderar på att lämna Kina, att i vissa kretsar har det på något sätt varit något man måste ta ställning. Ska vi lämna Kina nu? Och jag var nyligen i Kanada och träffade en sån familj, en kinesisk barnfamilj som bor i en radhuslänga på en grön gård i Toronto. Mamman i familjen, Zin, bjuder på blomte och mördigskakor medan hennes son spelar tv-spel med en kompis på övervåningen. Fram till för 3 år sedan arbetade hon för kvinnors rättigheter på en icke-statlig organisation i Kina. Och hon beskriver hur det var 2015, året då Xi Jinpings hårdnande politik slog igenom.
I Guangzhou har vi en gång i familjen att äta och såg på nyheterna att de började skjuta jurister. Och det året, 3 augusti, före mina vänner, kvinnor-5-systrar, till och med flera av dem var mina vänner. Och de blev skjutna.
Vi satt och åt en dag i Guangzhou och fick nyheten om att de börjat gripa advokater i Peking. Och innan kvinnodagen på våren det året hade de 5 kända feministerna, som var mina vänner, gripits.
Sommaren 2015
genomfördes en kampanj riktad mot advokater som inte följde kommunistpartiets linje. Flera av dem torterades eller fick långa fängelsestraff. De här händelserna påverkade allt, och när jag återvände till Peking på hösten samma år kände jag att stämningen bland de människor och organisationer jag arbetade med var annorlunda.
Jin märkte att hennes kollegor blev färre, att deras organisationer stängdes eller att de blev gripna. Eftersom Jin arbetade i Guangzhou i söder, som brukar vara lite friare, trodde hon ännu länge att det fanns en framtid i Kina. Men 2019 slog Peking till mot demokratirörelsen i Hongkong som anklagades för uppror, separatism och för att arbeta med utländska krafter för att undergräva Kina. Jag blev också tvungen att dricka te med polisen mycket oftare. Det hade knappast hänt förut, säger Jin och använder ett förskönande uttryck för att bli inkallad till förhör. Den allvarligaste gången var jag ensam hemma med mitt barn och blev inkallad till polisstationen. Då ringde jag min man snabbt och bad honom komma och ta hand om barnet. Samtidigt märkte hon hur världen av fristående organisationer som hon tillhörde blev allt mer påverkad och började splittras.
Ända till
2019 trodde jag att det fortfarande utvecklades i rätt riktning. Men sen började vissa uttrycka att Pekings tillslag mot Hongkong var nödvändigt. Då ville jag inte stanna längre. Och hennes sons skolgång var en viktig orsak till det. Jag bet in att ge ett exempel på varför hon inte ville att hennes son skulle gå på en skola i Kina. En sak jag verkligen inte tycker om var att läraren under de par åren han gick på dagis bad oss att ta bilder på oss själva när vi svarat på studiefrågor i något som kallades säkerhetsplattformen på WeChat. Jag ogillade verkligen det, säger hon. Deras dagis var ändå okej, inte så mycket patriotisk undervisning, men ändå obligatoriskt att följa ett program på statlig tv som heter Första lektionen, där kändisar sjunger patriotiska sånger och sånt. Det vill jag inte, säger hon. Så snart lågstadiet börjar blir det massor av ideologisk undervisning, som att ta på sig den röda halsduken, säger Jin, som bestämde sig för att lämna Kina. Jag övertygade mina föräldrar, men det tog ett tag innan jag övertygade min man. Han är byggnadsingenjör. Och intrycket vi fick när vi studerade i USA var att Nordamerika är färdigbyggt medan Kina fortfarande utvecklas. Så för en byggnadsingenjör är möjligheterna fler i Kina, säger Jin. Hennes man Joe fyller i. Det var så i början, men sen tänkte jag på den lite större bilden. Jag är ju inte heller särskilt förtjust i den där sortens undervisning och det kändes viktigast att hela familjen fick vara tillsammans, säger Joe. Efter ett par år i Kanada har båda fått arbeten de är nöjda med. Han fortsätter arbeta som byggnadsingenjör och hon har vidareutbildat sig till juristbiträde. Men för dem, precis som för många andra kineser jag träffar i Kanada, är känslan av övervakning svår att skaka av sig. Det är en stor sak att försöka lista ut vem man kan lita på. Och på ett café i Toronto satt jag bredvid när två kafégäster, en från fastlandskina och en från Hongkong, började samspråka och tog upp problemet.
Yeah, I just wonder, when you get to know new friends coming in from mainland, how do you build up trust?
Generally, I make a strategy that I will declaration of my openly. Okay, I said I'm a fancy. I don't care what you are, like fancy. I opposite totally
De som lämnar Kina av politiska skäl är ofta försiktiga när de träffar andra kineser, och mellan Hongkongbor och fastlandskineser finns dessutom en språkbarriär. Men Joe och Jin har gemensamma bekanta, och Jin förklarar för Joe att hans lite ovanliga strategi är att vara helt öppen med att han är oppositionell.
It's okay if you just say I don't like Beijing or I criticize on Beijing or even I publicly say China is a fascism country now. But that's it. Just that. I want to say more one thing, an interesting story. Okay. You know, I found my high school classmates migrated here.
Nyligen upptäckte Jim på WeChat att en av hans goda vänner från gymnasiet också emigrerat till Kanada och bodde bara några kvarter bort. De bestämde sig för att ses och dricka kaffe. Hon frågade Jim varför han lämnat Kina och han svarade på sitt ovanligt rättframma sätt.
Then she disappeared.
Meaning that
då försvann hon. Hon slutade svara på mina meddelanden och har inte hört av sig sedan dess. Qin förväntar sig inte att träffa henne igen eftersom hon uppenbarligen inte gillar oppositionella. Joe å sin sida är förvånad över hans öppenhet.
Many people, they're not taking off their face mask.
Joe har lagt märke till att de flesta Hongkongbor som demonstrerar i Kanada gör det med munskydd över ansiktet för att inte riskera att deras kvarvarande släktingar i Hongkong ska bli förföljda. Xin berättar att hon alltid ligger lågt och först tar reda på vad en ny bekantskap tycker.
Här kan 真的是在华人中接触到的朋友，可能一个是有人介绍，或者是他有的时候偶尔聊天聊到一两句。
Om jag är på en aktivitet med många kineser säger jag ingenting. Jag lyssnar på vad de andra säger. Men de är också väldigt försiktiga. Det har alla gemensamt, säger hon. Om jag blir vän med en annan kines är det efter att någon rekommenderat. Eller så kan det hända ibland att man efter en längre tid lär känna någon man tror att man kan lita på bland de andra föräldrarna på skolan. Om man till exempel kan få en uppfattning om vad de tycker om covid-karantänen i Shanghai eller vad de tycker om kommunistpartiet.
Hanna Salberg, den här familjen som du träffade beskriver ju det där hårda klimatet i Kina som också märks långt utanför Kinas gränser. Men kan man veta någonting om vilket stöd Xi har i Kina trots att det är en diktatur?
Han har stöd. Man kan säga att hans sätt att bekämpa korruptionen har ju varit något som folk har älskat eftersom korruptionen och att de som har stått nära makten och kan stoppa pengar i egen ficka, det är ju någonting som man ser som sina stora skam, ett stort problem. Och att Xi gjorde det till vad ska man säga, sitt vallöfte som han har följt upp på under de här åren, låt vara på ett sätt så att han tycks samtidigt effektivt eliminera sina motståndare med de här antikorruptionskampanjerna. Men han har ändå gjort korruption och också den här typen av överflöd och lyx som tidigare var förknippat med makten till något ofint istället för något eftersträvansvärt. Han har liksom haft en mer vad ska man säga, klassisk röd kommunistparti nimbus omkring sig. Och det är ju någonting som många människor uppskattar eftersom de uppfattar det som att det nya Kina med väldigt stora inkomstskillnader och klassklyftor är sämre och att de lämnar tillbaka till ett annat Kina med en starkare sammanhållning. Och där fungerar Xi Jinping väldigt bra. Och så ska man säga att bland som ingenjören som vi hörde i reportaget, ingenjören i Toronto som tvekade om han skulle lämna Kina eller inte, han är ganska typisk därför att många, även om de inte kanske skulle vilja rösta på kommunistpartiet, så är det väldigt praktiskt för dem att leva i Kina och de känner ändå en tillförsikt att inom deras yrkesområde så kanske den kinesiska marknaden är den allra mest attraktiva i hela världen. Det kan gälla forskare också, det kan gälla människor som jobbar inom de här fälten som man verkligen satsar på, där man kan fortfarande känna en slags optimism.
Det här är Konflikt om Xi Jinpings väg till makten och hur han förändrat Kina. Therese, vi slutade ju berättelsen om Xi åren efter att han blev Kinas högste ledare och när han tar liksom Kina tillbaka till ett kontrollsamhälle. Men hur ser det ut idag? Alltså, hur utövar han den där makten och vad kan vi vänta oss?
Vi kopplar upp Björn Djurberg, precis som Hanna Salberg, en av våra tidigare Kina-korrespondenter. Björn är en av få personer som på senare år har stått öga mot öga med Xi Jinping när han bevittnade ett avgörande ögonblick i historien om Xi.
Jag tycker att han är otroligt svår att läsa. Minspelet är väldigt kontrollerat, men han har ändå en pondus, en självsäkerhet, även om det också märks att han blir äldre.
Nu är vi framme vid 2022. Det är sista dagen på den 20:e partikongressen i Peking och Xi ska presentera sin politbyrås ständiga utskott.
Och det är en väldigt röd sal, alltså några våningar upp i folkets stora sal som jag är. Tänkte då djupröda stoppade stolar, det är röd heltäckningsmatta, en röd scen som byggts upp med stor röd bakgrund. Och insprängt i allt det där röda finns gult, eller kanske guld kan man säga, särskilt utmärkande då de här bastanta, sirliga, guldutsmyckade pelarna som sträcker sig upp mot taket. Vi journalister på plats uppmanas för det första vara tysta, för det ska inte bli någon frågestund, får vi veta. Och för det andra uppmanas vi applådera när de guldfärgade dörrarna till slut öppnas längst ner i salen och 7 män marscherar ut på ett utspritt led. Längst fram Xi Jinping, såklart. Och männen som följer, de applåderar också medan då Xi Jinping vinkar lite lojt mot oss som sitter där och mot kamerorna. Jag satt så nära så att jag också såg att han höll på att öppna och stänga handen under podiet när han talade till oss journalister. Jag minns att jag noterade det där, men jag har ingen aning om det har någon betydelse. Men det är en bild som dröjer sig kvar.
Och det stora och väldigt definitiva som händer här nu 2022, det är att Xi, efter att först ha avskaffat tidsbegränsningen för presidentens mandatperioder, cementerar sin makt som kärnledare för kommunistpartiet.
En förändring som gör det möjligt för Xi Jinping att vara både president, att leda militären och vara generalsekreterare för kommunistpartiet på obestämd tid. Och det i kombination med att det inte riktigt finns någon efterträdare på kartan då gör att det ser mycket sannolikt ut att Xi Jinping kommer sitta kvar under många år till. Det är en allvarstyngd stund, vet jag att jag tänker. De här 7 männen och framförallt då Xi Jinping, vilken makt de har över så mångas framtid.
Men det här sker mitt under coronapandemin och Xi Jinping har blivit tätt sammankopplad med Kinas så kallade noll-covid-politik. Övervakningen tas på nytt till helt nya nivåer med smittspårningsappar, tvingande tester, ständig registrering.
För många är väldigt plågsamt, de här hårda restriktionerna, återkommande långa lockdowns av mångmiljonstäder till och med.
Senhösten 2022, efter partikongressen, börjar folk protestera mot noll-covid-politiken i det som kommer att kallas A4-revolutionen.
Precis, eftersom att vissa då håller upp tomma vita papper i protest mot censuren. Ovanligt nog då så finns det enstaka klipp som det vi hörde här när de som protesterar också ropar efter Xi Jinpings avgång. Något som jag skulle säga är farligt och extremt ovanligt.
Men protesterna de trycks snabbt undan. För Xi Jinping och kommunistpartiet de har ju riggat hela samhället kan man säga för att snabbt kunna agera mot just såna här saker. Ingenting får ju på något sätt hota Xis och partiets makt.
Du lyssnar på Konflikt om Xi Jinping. Och vi har hört hur Xi använder sin hand för att styra Kina. Men kommer han också kunna förverkliga sina visioner utanför landet? Therese, det mest konkreta utrikespolitiska målet för Xi Jinping, det handlar ju om Kinas närområde. Och att som han själv formulerar saken, återförena Taiwan med fastlandet. Med militärt våld om så krävs. Men Xis globala vision är större än så.
Och vi återvänder nu till Kina-kännaren Malin Out på Raoul Wallenberg-institutet. Så här sammanfattar hon vad Xi vill.
Att Kina ska få det inflytande på internationella standarder för allt det vi nu ser liksom utvecklas, alltså standarder för AI, standarder för klimatet, allting sånt, att Kina ska ha stort inflytande, större än USA. Så att Kina ska ersätta USAs roll som USA ju har haft sedan slutet av andra världskriget. Det är det som är Kinas ambition och mål, och nu med Trump vid makten så ser det ut som att det målet har kommit väldigt mycket närmare, och jag tror ärligt talat snabbare än vad Xi Jinping kunde drömma om.
Så nu är vi tillbaka vid den där kinesiska drömmen som Xi lanserade, där Kina vill återta en plats som stormakt. Men man vill göra det här på ett helt annat sätt än USA, förklarar Malin Out. Och här blir FN ett väldigt viktigt verktyg för Kina.
Nej, men jag tycker att Kinas ambitioner och strategier i FN ofta har missuppfattats eller underskattats, inte minst av USA. För Kina har aldrig tänkt sig att man ska ersätta FN, utan Kina jobbar mycket aktivt och strategiskt på att omforma FN inifrån.
Så Kina vill alltså inte rasera internationella organisationer utan förändra dem inifrån. Och en tydlig strategi då är att definiera om olika begrepp. Vad är mänskliga rättigheter? Vad är demokrati?
Xi Jinping, eller Kina numera, kallar ju sig världens mest genuina och effektiva demokrati. Det handlar om en berättelse om Kina som utmanar västerländsk hegemoni, så att man utmanar den USA-ledda så kallade liberala internationella världsordningen och vill ersätta den med en världsordning som är kinacentrisk och där staten spelar den tunga rollen och inte icke-statliga organisationer eller individens rättigheter och så.
One belt, one road. China's proposal for enhanced trade links by land and sea has become...
Och det här vi har en tydlig inramning för det här strategiska arbetet, det som Xi under de här åren kallar för den nya sidenvägen. Belt and Road Initiative.
The Belt and Road Initiative aims at achieving a win-win outcome by promoting connectivity among the continents of Asia, Europe and Africa and their adjacent seas.
Och här har Xi lanserat nya projekttitlar som Global Development Initiative och Global Security Initiative. Men oavsett kostym så är logiken densamma.
Kina jobbar väldigt transaktionellt, så att de lån, liksom det bistånd eller de lån som Kina ger för infrastrukturprojekt och så i Sydostasien, Afrika, Latinamerika, då förväntar sig Kina och får också politiskt stöd i retur.
Okej, så en slags byteshandel ungefär?
Ja, och enligt Malin Out så lyckas Kina väl.
Så man kan säga att mottagare av BRI-projekt, länder, de röstar också med Kina i FN. Inte minst i frågor som är väldigt då viktiga kärnintressen för Kina, som till exempel Taiwan.
Ja, och tar vi Taiwan då, Xis stora utrikespolitiska mål, så samlar Kina där ett allt större stöd för sin linje. Att Taiwan är en del av den nuvarande Folkrepubliken Kina och för första gången borde styras av kommunistpartiet. Och den australiensiska tankesmedjan Lowy Institute, de har i år kommit med färsk data på det här. Där det framgår att idag skriver 89 FN-länder under på Kinas linje om en så kallad återförening med Taiwan.
Alltså 89 länder?
Det är många, och det här stödet kommer alltså i hög grad från delar av världen som brukar kallas det globala syd. Och många har nog också koll på att Xi och Putin står varandra nära. Gränslös vänskap brukar ju de betona. Och om vi blickar mot vår egen kontinent Europa, då går det ju verkligen att se framför sig nu hur Xi sitter och studerar Trumps agerande. För även om Bryssel gärna vill minska Europas beroende av Kina och de senaste åren kallat Kina för en systemrival, så ser de europeiska länderna många skäl att vända sig till Kina, vilket man också gör, inte minst för den gröna omställningen. Och så finns det länder i Europa som stödjer Kina väldigt helhjärtat.
Taiwan är Kina, dato pisze u povelju Ujedinjenih nacija, kako i oni podržavaju.
Vem är det här?
Det här är Serbiens president Aleksandar Vučić som från en terrass utanför regeringspalatset i Belgrad förra våren säger att Taiwan tillhör Kina. Nedanför en applåderande folkmassa och så intill Vučić en applåderande Xi Jinping på statsbesök. Kina har investerat massor i Serbien. Länderna har en lång rad samarbetsavtal och det politiska stödet får alltså Xi på köpet som vi hörde här. Ett klockrent exempel på just den där byteshandeln som Malin Aut precis berättade om.
Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Jag tänkte att du ska få hjälpa mig att knyta ihop säcken i det här avsnittet. Och vi ska försöka se in i framtiden.
Vi försöker.
Att göra den här framtidsprognoser eller framtidsspaningar är ju väldigt svårt.
Också med hjälp av Oskar Almén som vi hörde tidigare, som jobbar på Totalförsvarets forskningsinstitut. Alltså, vad talar för eller emot att Xi kommer lyckas genomdriva sina visioner för Kina och för världen?
Vi har gjort ett grundscenario där vi egentligen utgår från att det mesta kommer att fortsätta i samma riktning som vi ser nu.
Kina kommer att fortsätta med att fördjupa sina relationer med Ryssland och med länder i globala syd, spår han. Men samtidigt så finns det en hel del osäkerhetsfaktorer som skulle kunna sätta käppar i hjulet för det där projektet.
Vi identifierar ett antal omkullkastare då, för att det kommer ju hända saker.
Almen kallar det kullkastare, alltså saker som kan förändra spelplanen rejält, ändra åt det ena eller andra hållet. Till exempel att Kina inte kommer ur sin ekonomiska kris eller om Kina skulle invadera Taiwan. Och en utveckling som skulle kunna gynna Kinas ambitioner, det är att USA lämnar världskenan ännu mer än man gjort hittills.
Det öppnar upp väldigt mycket för Kina att fylla den platsen som USA lämnar. Så framförallt i det man kallar globala syd, och om USA lämnar väldigt många positioner där, så skulle Kina och Xi Jinping kunna komma in då och ta en större roll där och öka sitt inflytande i de här området. Och det ökar ju Kinas inflytande på väldigt många olika plan.
Så sammanfattningsvis, Hanna, så säger Almén att det är inte helt enkelt att gissa exakt vad som kommer att hända, alltså hur Xi kommer lyckas, eftersom det finns så många parametrar som påverkar Kinas roll. Men när du tittar framåt, vilken utmaning ser du som är störst för Xi Jinping?
Ja, om man börjar med så har ju tiden gått. Xi Jinping är inte ung längre och världen har förändrats sen han gick över de där torra kullarna i Shaanxi. Och framförallt så har Kina förändrats väldigt mycket sen dess. Det finns inte samma resurser som det fanns. Till exempel har befolkningen börjat minska stadigt. Mm. Och det är någonting som vi absolut inte har sett i Kinas moderna tillväxthistoria, vad som händer då. Sen har ju Kinas ekosystem också degraderats i takt med den här häftiga industrialiseringen som har skapat välståndet som kommunistpartiet och Xi har ridit på. Och det skapar också andra förutsättningar. Det finns ju tillgångar i det här också. Kina har satsat väldigt mycket på forskning, utveckling och hoppas naturligtvis att kunna effektivisera sig ur den här demografiska och miljöknipan som man har. Men det är ju naturligtvis osäkert hur det kommer gå. Det beror mycket på hur det går i omvärlden också, om Kina kommer fortsätta sälja. Vilket ju ifrågasätts när USA för en politik där man visar att man kan riva upp gamla samarbeten, man kan använda tullar och man kan använda olika
säkerhetsargument för att inte handla med Kina. Mm. Därför att Kina har blivit en sån stark rival. Och det är också nytt.
En sak som är viktig i sammanhanget som du också nämnde, Hanna, det är ju hans ålder. Han är 71 år gammal nu. Hur länge kommer han vilja sitta kvar vid makten, tror du?
Jag tror inte det är så stor fråga om vilja sitta kvar, utan att han har skapat en situation där det just nu inte ser ut att finnas några alternativ.
Det där är intressant, för när vi pratade med Oskar Almén på FOI om det där så sa han att han tror också att Xi kommer jobba in i kaklet för att det skulle vara farligt för honom att inte längre vara Kinas ledare.
När man har koncentrerat all makt till sig själv så riskerar den att användas mot en sen. Han har ju skapat väldigt mycket fiender under sin tid. Då.
Diktatorns dilemma.
Det är ju inte en slump att Xi Jinping har byggt den typ av övervakningssystem som finns i Kina i och med att han har skaffat sig så många fiender och han är medveten om att han har så många fiender. Du har ju ett övervakningssystem när det gäller bara avlyssning och övervakning av medborgarna, men även av partiet i sig självt. Då. Så att det är ju i princip omöjligt för någon inom partiet att på något sätt organisera någon typ av motstånd mot Xi Jinping.
Och det där gör att det idag inte finns någon självklar tronföljare enligt Almén, utan snarare så skulle det bli ett maktvakuum efter Xi den dagen han dör. Och när det inte finns en tydlig arvtagare så öppnar det upp för strid.
Maktkamp, och den maktkampen kan riskera att bli väldigt brutal.
En brutal maktkamp. Hanna Sahlberg, Xi har lite, vad ska man säga, målat in sig i ett hörn.
Jo, det Xi har gjort är ju att ta Kina bort ifrån den planerade successionens väg, den väg som Kina slog in på, som partiet slog in på efter Maos helt orimliga politik som orsakade landet sån stor mänsklig och materiell skada, så att man ville avlägsna sig från det och försäkra sig mot att det här skulle inte hända igen. På det sättet har ju Xi Jinping raderat de senaste decenniernas politisk historia, och vi kan verkligen inte se framför oss vad som skulle hända den dagen som han faller ifrån. Men man kan ju titta på det lite närmare och tänka att dels handlar det om när han faller ifrån. Om han sitter kvar vid makten tills han blir mycket, mycket, mycket gammal, då har det sannoliken utkristalliserat sig på ett bättre sätt än nu. Mm. Men om han skulle falla ifrån plötsligt så skulle det sannolikt leda till en maktkamp inom partiet. Men vi måste också gardera oss. Vi vet inte mycket om vad partiet gör internt. De håller allt de gör vad gäller succession väldigt hemligt.
Mm.
Och den här familjen som jag pratade med i Toronto, om du kommer ihåg.
Just det.
De är pessimistiska om Kinas framtid. Inte ens om samhället skulle öppnas efter Xi skulle de känna tillit att någonsin återvända. Det kommer inte hända, ropar Xin snabbt. När presidenten i Sydkorea nyligen blev ställd inför riksrätt och folk började dansa utanför parlamentet, satt jag med några vänner och började diskutera om Kina skulle bli demokratiskt. Men tänk bara, sa vi, på vad som hände de som återvände 1949 för att grunda det nya Kina och sen blev dödade 10 år senare, säger hon. Xin menar att det här inte är ett problem som går att lösa. Även om Xi Jinping skulle dö imorgon, säger hon, så efter att alla firat färdigt skulle kommunistpartiet finnas kvar, och om kommunistpartiet skulle falla, hur kan man då vara säker på att det skulle bli ett bra land och inte bara komma ett nytt kommunistparti? Jag var säker på att jag aldrig skulle återvända, säger Xin.
Och med de orden är konflikt slut. Reportrar var de före detta Kina-korrespondenterna Björn Djurberg och Hanna Sahlberg. Och den nuvarande Kina-korrespondenten för Sveriges Radio, Moa Kärnstrand. Producerade gjorde Therese Rosenvinge. Tekniker Emilia Ström. Mitt namn är Fernando Arias.
Ett nytt avsnitt av vårt utrikesmagasin Konflikt hör du varje fredags eftermiddag i appen Sveriges Radio Play och här i radions P1 klockan 10 på lördag morgon.
Ja, hejsan. Ångermanland här. Hörde du? Ja, jag kör mycket bil, Johan.
Det är ett otroligt hårt klimat att jobba på Postnord Kundservice.
Under ett kvarts sekel har lyssnare kunnat uttrycka sina åsikter, dela tankar och delta i samhällsdebatten.
Min man dog för 5 år sedan och då fick vi då en inbjudan till leva vidare samtal. Ingen har dykt upp. Vad beror det på? Vad gör de?
Nästan vad som helst kan hända i Ring P1.
Jag tappade nästan andan att jag kom fram.
Ja.
Och de ville lyssna på mig.
Ja, nu lyssnar jag.
Ring P1 imorgon igen.
Alla idiotiska lopp och burkar på mediciner och annat som inte går för. Det är lätt att skära sig.
När man kommer och kör, då ser det ut som att vägen går på ett helt annat ställe.
Du bestämmer vad du vill prata om i programmet som firar 25 år. Ring P1.
Det är en liten bit av den där direktdemokrati.
Ett nytt Ring P1 har vi klockan 9.30 idag och en kort version av fredagens program hör du om en halvtimme. Nu är klockan 5.
I USA ökar nervositeten i turismsektorn för att utländska besökare ska bojkotta landet nu när amerikanska regeringen på olika sätt ändrat hållning till omvärlden. Enligt analytiker kan strömmen av turister till USA i flera år påverkas av bland annat handelskrig och president Trumps vilja att ta över andra länder. Det rapporterar vår utsända från Florida. När Finlands president Alexander Stubb i helgen besökte USAs president Trump i Florida så diskuterade de bland annat kriget i Ukraina. Det säger Stubb till Hufvudstadsbladet. Han säger också att han betonade Finlands och Europas starka stöd för Ukraina och att det bara finns en initiativtagare till kriget. Under gårdagskvällen så skrev Ukrainas president Zelensky på X att han tackar för Finlands stöd och att han har pratat med Alexander Stubb. I Kanada saknar över 400 000 hushåll el efter att en isstorm lamslagit stora delar av provinsen Ontario. Även söder om gränsen i de amerikanska delstaterna Michigan och Wisconsin har strömmen försvunnit för 200 000 hushåll cirka. Det är underkylt regn som frusit till is när det landat på träd och vägar som har orsakat problemen, rapporterar nyhetsbyrån AP. Många svenska företag har svårt att få tag på folk med rätt kompetens, det visar en rapport från Svenskt Näringsliv. Och för de företag som vill växa men inte kan så är det just för svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. En explosion inträffade igår kväll vid en hyresfastighet i Trollhättan. Enligt polisens vakthavande befäl så fick man in flera samtal om höga smällar, men det är endast fråga om materiella skador. Ekonyheterna, Mats Karlsson, Lenard.
P1, Sveriges Radio.
Hur ska Europa kunna erbjuda forskare ett alternativ till att jobba i USA? Den frågan ställer sig Camilla Widerbäck och Vetenskapsradion i ett program som vi hörde första gången i fredags.
Nu laddar Europa för att locka till sig forskningstalanger från USA. Forskare som inte är välkomna där längre eller som inte vill vara kvar i det nya politiska klimatsområdet. Där är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck. Ja, mycket har hänt i världens ledande forskningsnation USA på sistone. Finansieringen har blivit allt mer oklar. Exempelvis har Trump-administrationen hotat att ta bort $400 miljoner från finansieringen till Columbia University och avbryta kontrakt och anslag. De menar att universitetet inte gjort tillräckligt för att hindra vad de säger antisemitism på campus efter att det har varit protester där mot kriget i Gaza. Det finns en idé om att projekt som kan kopplas till begreppen mångfald, rättvisa och inkludering inte ska få pengar framöver. Och statliga forskare har blivit tillsagda att sluta jobba med FNs klimatpanel IPCCs rapport som ska komma 2029. Ja, det var några exempel. Hans Ellegren, ständig sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin. Vad ser du som mest oroande med utvecklingen för vetenskapen i USA nu?
Det allvarligaste det är inskränkningen av den akademiska friheten. Att det finns politiska signaler som säger vad man får eller inte får forska på.
Dag Blank, professor i Nordamerikas studier. Vad ser du som mest oroande?
Jag delar Hans åsikt och till det lägger jag att det partnerskap som har funnits mellan den federala regeringen och de amerikanska universiteten allt sedan andra världskrigets slut och som har etablerat USA som en ledande forskningsnation, det partnerskapet är nu skakat.
På resa i USA nyligen så fick Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt höra att kontakten nu med Europa är viktig för amerikanska forskare.
Vi hörde ord som we need you, lifeline och den typen av uttryck att de verkligen uppskattade att vi kom och att det är globala kontakter. Så det var ju någonting som inte fanns för ett år sedan på det sättet.
Och nu rullar Europa alltså igång arbete med att få hit forskare från USA till och med. Till exempel detta då att universitetet i franska Marseille erbjuder en sorts forskarasyl. 13 europeiska forskningsministrar skriver i ett brev till EUs forskningskommissionär att det nu är läge att samlas för att komma fram till hur EU kan ta chansen att locka till sig duktiga forskare. Bland de här ministrarna fanns Tysklands, Frankrikes och baltländernas forskningsministrar. Men inte Sveriges. Han, som heter Johan Persson och är liberal, vill däremot samla den svenska universitets- och forskningssektorn för att diskutera den här frågan.
Allt från forskningsfinansiärerna till lärosätena för att se över vad vi kan göra för att underlätta en mer så att säga, strategisk rekrytering för att attrahera amerikanska forskare till Sverige. Det sker ju dels för att det är bra för Sverige. Vi behöver hålla på med internationalisering och vi har flera attraktiva forskningsmiljöer. Men inte minst också så att det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där i USA vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin, vad tänker du, är det viktigt att försöka få över talanger från USA nu?
Jag tycker alltid det är viktigt att Sverige ska försöka attrahera speciellt unga människor som vill komma och forska i vårt land eller gå vår utbildning, forskarutbildning eller högre utbildning. Nu finns det en extra god möjlighet att attrahera riktigt duktiga forskare då från USA som kanske då skulle i större utsträckning i dagens läge än tidigare vara intresserade av att komma till Sverige.
Är det viktigt för Sverige eller är det viktigt för forskningen som sådan?
Både och skulle jag vilja säga. Det här hänger ju intimt ihop. Det är viktigt för Sverige att vara en stark forskningsnation. Det är viktigt för vår tillväxt och för att vi ska kunna jobba mot ett hållbart samhälle. Och vi måste generellt rekrytera internationellt för att hålla uppe kvaliteten i vår forskning.
En sån här inbjudan från ministern, det initiativet, vad tänker du om det?
Jag vet inte om det i sig egentligen ökar chansen att locka hit forskare. I praktiken tror jag det här handlar om att det gäller att knyta kontakter på egentligen ganska låg nivå. Att ute i kapillärerna i vetenskapssystemet, det vill säga att ute på institutionerna på universiteten i forskargruppen, att man knyter kontakter med särskilt unga forskare tror jag skulle vara intresserade av att komma till Sverige. Att erbjuda dem möjligheter, göra dem uppmärksamma på de utlysningar som ju redan finns för att kunna attrahera duktiga forskare. Vi vet att det finns flera privata finansiärer som har särskilda karriärsystem, till exempel Wallenberg Academy Fellows, för att rekrytera unga forskare till Sverige. Så där finns det redan en infrastruktur.
Så du tänker att det händer ute i kapillärerna i systemet så att säga. Finns det någonting som du skulle vilja ha från politiskt håll för att det här ska fungera bra då?
I den forsknings- och innovationsproposition som presenterades i december nämns det då en satsning på karriärvägar för biträdande lektorer där universiteten kan söka medel för särskilt framgångsrika sådana personer. Och det skulle kunna vara ett ytterligare sätt då att hitta finansiering för det här.
Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Vad tänker du om det här att samla forskningssektorn för att hitta vägar att locka talanger från USA?
Ja, det tror jag är en intressant idé. Jag håller med om att det är naturligtvis på institutionsnivå som det här sker främst. Och det är när vi var på den här resan som Anders Hagfeldt talade om i USA så hörde man också när frågan kom upp, vad kan vi göra? Och då sades också då att det är de yngre talangerna naturligtvis som är mest flyttbara. Och då gäller det att hitta system för att underlätta det. Man får vara lite snabbfotad där. Anställningsordningen i Sverige är ju ibland lite långvarig, tar lång tid och så vidare. Och det kan ju vara en faktor här. Men jag tror att vad man kan göra här för att locka till sig de yngre, det är väldigt viktigt.
Man kan möjligen ställa sig frågan varför just rikta blicken mot USA? Det finns ju andra länder där forskningen är hårt ansatt och inte har frihet och så. Jag menar, ta bara ett land som Ryssland, många andra också. Vad tänker du om det, Hans Ellegren? Varför riktas just mot USA?
Nej, jag tycker, som jag sa tidigare, att generellt så ska vi vara aktiva att rekrytera internationellt till Sverige. Och då finns det egentligen inga begränsningar i vilket ursprung som det handlar om. Det diskussionen gäller för dagen är att det kanske finns ett extra stor möjlighet att rekrytera från USA i dagens läge. Men all internationell rekrytering till Sverige är bra.
Ska man locka hit just såna här excellenta forskare som regeringen gärna vill satsa på från andra länder, till exempel USA just nu då, så kommer det såklart att kosta en massa pengar. Vem ska betala, kan man ju undra. Jag frågade utbildningsminister Johan Persson.
Ja, det finns ju utrymme för det genom den